Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej, välkomna ska ni vara. Jag sitter här framför mig med en person som jag har velat få tag i och fick tag i. Joakim Muschet. Korrekt uttalat?
Ja, faktiskt. Aha. Du klarar det på första gången.
Ja, jag fick faktiskt göra om det för att jag har ju läst in din ljudbok som släpps idag på Storytel.
Aha.
Och då så var det just att jag tror att jag uttalade lite fel, men jag fick faktiskt redigera det då igen.
Jaha, okay.
Din bok heter Mera mod, bejaka din rädsla och våga mer. Och den är på många plan intressant, den här boken. Dels, man brukar ju säga, dels så känner jag igen mig mycket i din historia, i mig själv, tror jag.
Ja.
Vad du har liksom, var du kommer ifrån, vad du har gått igenom och sådär. Du är några år äldre, men vi har ganska lika resor på vissa plan. Faktiskt.
Det låter jättespännande
att du
säger så, för jag känner ju inte dig.
Nej.
Det är himla kul att du säger så, jag blir jättenyfiken.
Ja, och nu så ska vi säga så här, nu ska vi inte vara så nyfikna på mig idag.
Nej, men jag vill bara säga det att... tycker det är kul.
Ja, vad kul. Ja. För att de som lyssnar på den här podden vet allt för mycket om mig i det här laget. Ja. Men inte så mycket om dig.
Nej.
Så ska vi börja där liksom. Grattis till släppet då för det första.
Jag tycker det är jättekul. Det är jätteroligt.
Mm.
Att ge ut en bok är ju någonting jag har drömt om sedan jag var typ 13 år. Jag började skriva när jag var så pass liten, när jag hade stora uppehåll. Men jag menar, det här är ju en... Då fanns ju inte ljudböcker, det fanns ju inte ens internet, det fanns ju ingenting. Utan då att få ut någonting på ljudbok är ju helt fantastiskt också. Det är nästan en större kick faktiskt att någon har läst igenom hela min bok och lagt ut den på internet än vad det är att producera den fysiska boken på ett sätt. Därför att den fysiska boken, den har jag hållit på med så mycket själv så att jag kommer för nära den på något sätt. Du vet, när vi lämnar in ett manus på en bok så gör man det, eller jag gjorde det i maj. Och sen är det alltid redigeringsarbete, förläggare, det är redaktör, korrekturläsare och alltihopa. Och sen när boken kommer ut i januari, de har nästan glömt alltihopa. Då börjar folk tycka, oh, wow, det är en bok. Ja, just det. Boken, ja. Men när du eller Storytel kommer med en ljudproduktion, då är det någonting som jag inte har varit involverad i alls. Och det är helt fantastiskt, tycker jag. Och därför så känns det liksom... jättekul.
Ja, du får se det med nya. Ja, precis. Man kan nästan bli lite trött på sina grejer där till sist för att man
eller man blir för nära. Ja, man blir enkelt. Man blir jag läser om boken igen så tänker jag, just det.
Ah.
Så det blir ett lärande för mig igen att läsa om den nu när jag inte har läst den på ett tag.
Mm.
Faktiskt.
Ja, vad häftigt. Och det är också, jag är glad för det förtroendet för att du har ju själv skådespelarbakgrund. Har jobbat mycket med den här typen av arbete. Du har skrivit mycket översatt och så vidare, vi har inte snackat om. Men också att lämna över sin baby, hur tänkte du där? Du ville inte liksom läsa in den själv?
Jag ska säga att jag visste ju att det var på gång med Storytel, men att läsa in den själv föresvävade aldrig mig att göra. Mm. Vi snackade ju om det innan, det här med intonation och frasering. Det är klart att jag skulle säkert kunna läsa in den på ett bra sätt. Men det är ju också häftigt att någon annan har gjort det. Därför jag vet ju att du och vem som helst som läser boken ser saker, fastnar i passager, tar till sig saker som jag inte tänker på. Alltså jag tycker ju vissa saker är viktiga i boken, och jag vet att andra människor fastnar vid andra saker, och när jag hör folk berätta just det här stycket var så kul, och det här kapitlet gillade jag verkligen mycket, det du skrev, det här citatet, och då, just det. Och det är ju jättespännande att höra någon annan läsa in det. Så däremot har ju då Storytel Brief, eller kontentan som det hette förut, som gör en sammanfattning av boken. Där har jag möjligheten att läsa in den själv.
Just det.
Men där är det kanske en kvinna som kommer att läsa in den, och då tycker jag det är bra.
Mm.
Därför att det kommer låta på ett annat sätt än om jag gör det. För ja, tänker jag mig i alla
fall. Ja. Ja, det är väldigt intressant. För som sagt, en text kan ju tolkas på många olika sätt. Och även språket, var Babelstorn, enligt den här bibliska historien om att människan byggde ett torn som var så nära Gud, så att Gud till sist blev då, det var övermod, hybris. Och så han såg till att skapa ett otroligt oväder, så att det här raserades, det här tornet. Han varnade människan flera gånger.
Mm.
Och sen så, som straff så blev vi utplacerade på olika delar av jorden och fick olika språk. Ah. Det var straffet, och därför...
Okej.
Så att,
jo, men det är spännande. Det finns ju ställen jag vet ett ställe i Värmland till exempel, Fryksdalshöjden, som är så hög. Alltså en ås som delar av en del av Värmland, där man har olika dialekter, alltså strängt olika dialekter, för att man orkade inte gå över åsen och fria. Det är väldigt när åsen har skilt av människor. Så att dialekterna är jätteolika tydligen.
Oj.
Så att det finns ju många, så språk är fantastiskt.
Ja.
Ja.
Ja. Och mod är fantastiskt också.
Ja, det är det.
Vad är mod? Du som är expert.
Ja, jag vill kalla mig specialist hellre.
Ja.
Expert, då är man fulländad, och det är jag verkligen inte. Men jag har ett fokusområde som är mod, och jag ser det som att mod är att agera trots rädsla och risk. Att jag utsätter mig för osäkerhet, risk och emotionell osäkerhet. Att jag exponerar mig själv emotionellt. Och att jag agerar trots att jag inte vet vad utgången blir. Många sitter och väntar på att man ska göra saker. Jag väntar på att vara modig, jag väntar på att agera tills jag är säker på konsekvenserna. Men då blir det ju inte mod längre. Utan vi agerar, vi har kalkylerat med konsekvenserna. Det finns en risk här med att det här går åt helvete, det jag gör. Men det är värt det ändå. Så jag brukar säga frågan, vad är värt att göra även om du misslyckas? Och det är mod. När vi känner att vi är rädda som fasen, och att vi, det finns en risk med det här, men vi agerar i alla fall, för det är så viktigt för oss.
Just det. Ja, precis. Du nämner i en passage i din bok bland annat att fly för sitt liv är ju inte mod.
Tänker du på
precis. Du pratade en passage. Och det är lätt att tro att man är modig om man till exempel alla som har flytt från Syrien och så vidare. Ja. Liksom. Men det är ju inte modigt när det gäller... Det är ju egentligen inte mod. För det är ju en reaktion på något hemskt.
Ja. Jag vet inte om jag har skrivit precis så. Men det jag vill säga med det var att jag har aldrig varit i den situationen där människor tar sin familj och sätter dem i en båt över Medelhavet. Så det blir ju en reaktion. Jag skulle tro att det handlar väldigt mycket om mod också i det fallet. Därför att det kanske är mod både... Men mod är individuellt. Jag kan inte sätta min deras människors situation. Det är helt omöjligt, för att jag har aldrig varit det. Jag lever ett tryggt liv jämfört med dem.
Mm.
Men det kanske är lika mycket mod för dem att stanna kvar i ett land och försöka rida ut en krigssituation. Det måste vara helt, helt vidrigt. Mm. Samtidigt att bestämma sig för att sätta sin familj i en båt och ta sig över Medelhavet är ju fruktansvärt mycket risk.
Mm.
Men vi vet ju inte, om vi ska hårdra det nu, om mod handlar ju om att den här, var och en av de här människorna ska känna risk, ska känna osäkerhet, ska känna rädsla när de väljer att agera. Och vi vet ju ingenting om det, om vi ska vara riktigt, riktigt tydliga. Däremot så finns det en missuppfattning om mod. Vi jämför oss ofta med varandra. Vi tycker att det är fan, Victor, du är så jäkla modig som vågar stå på scen. Du är så modig som vågar läsa in böcker. Du är så modig som kan ta kritik och så vidare. Mm. Och det säger jag ofta, kan jag säga till dig, därför att det är utanför min komfortzon, men det kan vara innanför din.
Mm.
Vi har olika komfortzoner och vi jämför oss med varandra. Vi tror att vi är likadana, men det är vi inte. Vi är individer och ska vi vara modiga så måste vi utgå från oss själva där vi står, va?
Mm.
Jag menar, när jag stod framför folk och utbildade första gången så var jag livrädd. Det var så jävla skraj. För att tänk om någon ser på mig att jag inte kan någonting. Det är bara en jävla idiot som står framför dem och ska lära dem någonting. Jag kan inte ett skit. Så det var så jag kände.
Ja.
Och sen har jag lärt mig att hantera den oron. Så idag för mig att stå framför folk handlar inte om mod. Men det gjorde det då.
Ja. Just det.
Så att vi måste se att det är olika saker.
Hur gör du? Alltså, ser du dig själv som en modig person?
Inte alltid. Det gör jag inte. Jag tycker det är lite... Nej, det gör jag inte. Det finns saker som jag... Jag tror så här att jag har gjort så mycket saker i mitt liv, utmanat mig själv, att min komfortzon kanske ser lite annorlunda ut än andra människors. Men det innebär inte att jag är modig, utan jag agerar inom den komfortzonen. När det gäller egna personliga utmaningar så kan jag nog göra saker som många människor tycker är modiga. Till exempel vara 17 dygn ensam på Karlfjället som jag var. Det är ju en otroligt liksom både fysiskt och existentiellt krävande. Men sen kan jag ju ha en mindre komfortzon när det gäller relation till andra människor. Mm. Vad vågar jag säga? Vad vågar jag utmana? Vilka risker vågar jag ta för att riska mitt jobb till exempel, eller riska min relation till min partner. Så där finns ju en annan komfortzon. Så jag kan inte säga att jag skulle vara modigare än någon annan. Det är det att jag har tränat mycket på att försöka vara modig. Men det gör också att jag kan se områden där jag inte klarar av det idag.
För enligt din bok, alltså jag tänker så här, kan man säga då att mod är ett karaktärsdrag eller en personlighet, eller är det ett val?
Det är ett val, men det är också en träning. När du tränar på att vara i det obekväma, då blir du bekväm i detta.
Mm.
Därför att när vi är modiga, när vi går utanför komfortzonen och exponerar oss känslomässigt och väljer osäkerhet och risk, då händer det någonting med oss som flockdjur. Vi vet att det finns en risk för att de kommer säga till oss, vad fan gör du för någonting? Det här är ju åt helvete. Vi vill inte vara med dig, du får inte vara med oss. Du kan dra. Och det som händer då, det är att vi utstöttar i flocken. Vi är flockdjur, primitiva flockdjur i grund och botten. Rent intellektuellt vet vi att så inte är fallet. Va? Vi bor här i en stad och vi har en massa tillgångar. Men vi blir utfrysta i flocken, så finns en risk för att vi kommer att dö. Det är samma primitiva känslor som aktiveras när vi sprang på savannen.
Ah.
Evolutionen jobbar extremt långsamt. Och det här är vi jätte rädda för. Och vi söker ju trygghet. Vi söker flocken, vi söker trygghet. Så att gå emot normerna i en flock eller att utmana flocken är extremt riskabelt.
Mm. Då också... Det är då man utvecklas, om jag talar för mig själv i alla fall. Det är då det känns som att man lever eller man utvecklas mest. Eller när man minns tillbaka på tid så här. Jag började tänka när jag satt och funderade på vad jag skulle prata om eller vad jag skulle fråga om. Så här, att när var jag sist modig? Så här, det är ju när man gör sånt som precis som går utanför det som är... Ja, sin egen komfortzon, precis. Mm.
Jag vill tillägga en sak, och det är det, är en egenskap eller ett karaktärsdrag eller ett val. Och det är ju alla de här sakerna. Och jag ser ju att om du har stark självkänsla, du växer upp med villkorslös kärlek, det vill säga du behöver inte prestera för att få kärlek. Då vet du att om du misslyckas så gör det ingenting. Du älskar, du har en känsla av att vara älskad i alla fall.
Mm.
Och jag tror också att då kan du utveckla prestigelöshet. För prestigelöshet är en väldigt bra faktor för att våga vara modig.
Mm.
Vi är rädda för att förlora ansiktet. Vi är rädda för att bli utfrysta och känna oss avvisade. Och tapp prestige. Och kan vi ha prestigelöshet och kan vi, och det är någonting vi kan också utveckla genom att se att vi gör saker, vi försöker utvecklas, det blir inte rätt alla gånger, blir det fel kan vi gå tillbaka, be om ursäkt, så det här blev inte bra, vi kan fånga upp det som har hänt. Det är också ett val, en träning. Mod är ju en individuell muskel som du kan träna, och det gör du genom att träna på att våga vara nervös, våga vara i det obekväma. Jättebra, mer rädsla, mer nervositet. Då vet du att du är utanför komfortzonen.
Ja.
Du vet, gör du det här ofta så kommer du känna att du överlever. Man överlever. Det känns läskigt, men man överlever.
Mm.
Och sen vågar man göra det mer och mer och mer. Och komfortzonen expanderar.
Mm.
Gör man ingenting, då blir man det som man på konsultspråk brukar kalla fat and happy.
Mm. The fat cat, säger jag.
Ja, the fat cat, precis. Jo, det är kanske bättre inom...
Inom business.
Business. Ja, men, jo, men alltså, då blir man the fat cat. Man sitter still och så njuter man på gamla lagar. Liksom.
Ja.
Till slut får man inte gå utanför dörren ens.
Ja, det är lätt hänt. Men sen så kan man tänka så här, okej, men om man då lyfter telefonen och tar det här samtalet, om det är jobbigt eller om man bjuder ut den här personen eller vad som är mod för en själv. Ja. Så här, det är jobbigt. Det ska ju alltid vara jobbigt för att det ska vara modigt, inte sant? Ja. Lite jobbigt. Okay. Sen kan man ju förhålla sig till det. Exakt, obekvämt.
Mm.
Men kan man aldrig då få bara slappna av, vila? Man bara, shit, nu är det lugnt. Nu kan jag hem där.
Absolut.
I vissa avseenden.
Jo, det är för jobbigt, tycker jag, att vara modig hela tiden. Ja. Det sliter fruktansvärt att vara utan komfortzonen. Man kan springa i zigzag över gränsen, va?
Ja.
Och ibland så jag är inte modig hela tiden, som jag sa tidigare, utan det känns att jag nu har gjort de här sakerna, nu har jag sagt, nu har jag stått upp för mig själv, nu får jag vila lite grann.
Mm.
Det måste man ju välja själv. Det får inte bli en liksom, det får inte gå perfektionism i att vara modig, utan man måste också se vad jag vill stå upp för, vad är viktigt för mig.
Mm.
Och göra det i den takt man tycker är viktigt.
Just det. Var det... När var liksom din... När bestämde du dig för att bli modig? Kan du känna att det finns någon sån här skiljelinje? Eller något moment, någon tid när du började... Eller liksom, har du alltid varit... Eller förstår du... Jag tänker så här, det är lite ledande fråga, för att jag tror att det hände någonting. Du levde liksom som ett rö för vinden, och sen så tog du tag i grejer. Det står i din bok.
Ja.
Och det är det jag vill, runt 2000 någonstans där. Och du började ta ansvar lite. Och det kanske var mod för dig som hade levt.
Ja, jag kan säga så här, det var många, det väcker många frågor, det du sa. Men jag har inte alltid varit modig, men jag kan nog se att jag i mitt liv sedan jag var liten, sedan jag var 15, alltid varit udda. Jag har gjort saker som jag tror att andra har höjt på ögonbrynen åt.
Mm.
Jag började skriva när jag var liten, och det gjorde liksom inga andra. Men samtidigt gick jag ju och älta ganska mycket, alltså... olycklig kärlek och i grund och botten så var jag hela tiden det här, vilket jag upptäckte när jag var 38, att hela mitt liv styrdes av att jag hade vuxit upp med en pappa som jag kände inte älskar mig.
Mm.
Och allting jag gjorde, alla åtaganden, alla drömmar jag hade, till exempel jag försökte komma in på poppjusjournalistskola, jag kom in där, jag vill inte gå den. Jag kanske ska bli fiskeguide, ja men då kom jag in på fiskeskolan liksom, jag vill inte gå. Allt det handlar bara om att bli bekräftad. Jag ville att min pappa skulle säga att han älskar mig. Det var det enda som hade betydelse för mig. Och alla mina strävanden i hela mitt liv handlade om att kompensera för det här.
Mm.
Så att jag hade också en väldigt stark mamma som bekräftade mig allt. Jag kunde inte se att jag saknade kärleken från pappa. För det som jag fick från min mamma var så otroligt starkt. Så att i grund och botten så var jag nog väldigt... Jag betedde mig kanske lite olik många av mina kompisar när jag var liten. Och Och jag var, på ett sätt, jag gjorde saker som föll mig in ända fram till att jag var 38. Var det högkonjunktur jobbade med kultur? Var det lågkonjunktur jobbade med ekonomi? Då höll jag på så. Och levde med en månads framförhållning. Jag stack till fjällen. Jag var där uppe. Ja, jag hade 10 000 på fickan. Bra, nu drar jag till fjällen. Jag hyrde ut min lägenhet. Stack dit. Jag spelade gitarr en gång i veckan. Livnärde mig på det. Fick lite pengar av det. Så kunde köpa mat. Jag var översättare för jag ville bli författare. Var det dåligt väder? Ja, då jobbar jag. Var det bra väder? Stack iväg och fiska. Det var nästan så det här åtagandet. En gång i veckan spela gitarr. Vad är vägen för mig? Fan, nu på söndag ska jag spela gitarr. Nu är fredag, det är fint väder. Ska jag, kan jag inte dra liksom. Så att det här var en, och sen så började jag utmana mig själv där uppe därför att jag bodde på en färbovall där det spöka. Och jag själv var livrädd för att vara. Jag var så rädd för att bli galen. Alltså, hur går det till när man blir galen? Går det bara så här snabbt så att man bara får, man vaknar upp på ett sinnessjukhus och vet inte vad som har hänt. Eller märker man att det kommer smygande helvete, nu blir jag vansinnig. Och sen blir man vansinnig. Jag gick i de tankarna lång tid uppe i fjällen. Det här var ju existentiellt otroligt berikande och samtidigt väldigt ensamt. Så jag tror, så fram till år när jag var 38 då, så försökte jag att dels vara översättare och finansiera mitt skrivande. Jag fick ut en diktsamling. Jag fick ut en novelletidskrift, 90-tal som den hette då. Bytte ju namn varje decennium. Men sen när jag var 2000 så bestämde jag för att hålla på så här längre. Nu är jag 38, jag vet inte vad jag... Jag som inte rör för vinden bara. Och det var ju berikande på ett sätt. För allt jag ville göra kunde jag göra. Allt jag ville kunde jag genomföra. Men jag kände mig ihålig inuti. Och det var ju för att jag inte hade pappas kärlek. Och sen när jag upptäckte det så började jag hela mig själv. Jag började läsa mental träning som ju tar hand om självbild. Vem är jag egentligen? Och målbild, vart är jag på väg? Jag gick in i mansjouren i Stockholms län och började jobba med män som var i riktiga kriser. Alltså vårdnadstvister. Och sen så, där fick jag också kontakt med män som kunde prata känslor. Det kunde jag göra med pappa. Där kunde jag ju känna mig bekräftad. Jag fick ju en hel annan identitet. Jag började hitta mig själv, vem jag var som man. Och sen började jag då efter 2 år jobba med människor. Då valde jag, men nu ska jag jobba med människor och jobba med att utveckla andra. Och det har jag gjort sedan 2000, gjort i 17 år. Drivit eget företag nu inom grupp- och ledarutveckling. Jobbat som coach, jobbat med chefer över hela Europa och jobbat med chefer i Sverige. Jag hjälper grupper att kommunicera bättre. Jag föreläser om mod och sen jobbar jag väldigt mycket också med att hjälpa uppsagda att hitta nya jobb.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag kommer inte ens ihåg din fråga.
Nej, det börjar med...
Du har ju alltid varit modig.
Ja, precis. Jag tänkte om det fanns någon, liksom, om det var någon skillnad, om du kände att det var något speciellt läge du kände att du gick från att...
Jo, men nu det var ju så att jag, när jag var 38, bestämde mig för att gå ut i näringslivet. Och där kände jag mig inte hemma. Där fanns det ju människor som jag inte gillade, som inte gillade mig. Jag skulle inte trivas där. Mm. Och där var det ju verkligen så att exponera mig, efter folk kommer ju se på mig att jag inte kan tillföra någonting, att jag inte kan något, att jag vad har jag tillföra liksom? För då lämnar jag mitt trygga språk, hela min bransch, mitt skrivande och alltihop, och gick ut i en värld där jag var tvungen att visa mig. Så där var det mod, ja.
Du var tvungen att starta från botten. Ja. Du kunde inte falla tillbaka på något. Men hur var det när du var modig då? Var det så som du hade trott att du blev liksom, utfryst? Och att du, eller var det en tuff miljö att komma in i? Eller var det bara dina fantasifoster?
Nej, det var mina fantasifoster. Var det ju. Jag upplever det så att när vi vill ju inte vara sårbara själva. Nej. Vi längtar efter andras sårbarhet. Mm. Vi tycker andras sårbarhet är mod. Vi ser på vår egen som svaghet. Mm. Och därför så, när man visar sig, så blir ju folk trygga.
Mm.
Ja. Och jag kom ju in i en miljö där vi hjälpte andra att utvecklas, men där vi också försökte hitta formerna för detta. Vi hade väldigt mycket feedback, och där vi berättade om hur vi kände och tänkte. Och det var ju mitt första möte med, inte mitt första möte, men det var mitt första riktiga möte med där jag ville vara i näringslivet, i en grupp som jobbade med dem som såddes upp från Ericsson. Som heter, alltså gruppen heter Framtidsforum, där vi jobbade.
Mm.
Och där var ju en av de bästa arbetsplatser jag varit på. Och jag ser ju att idag så... inget av de jobb eller de ställen jag varit på efter det har liknat detta.
Mm.
Så det var otroligt värdefullt för mig att kliva in där och få bli välkomnad för den jag var. Få försökt att vara utifrån där jag stod.
Mm.
Och det var fascinerande. Och jag märkte ju att jag lyfte ju som en raket. Alla mina föreställningar om vad jag trodde att jag inte klarade av var jag bara liksom rensa bort. När jag till exempel sa det, ja, men jag måste lära mig det här först. Jag behöver ha lite utbildningar för att kunna stå framför folk. Ja, men ställ dig framför folk nu. Och så lyssnar du på din kollega. Och du tar hand om gruppen. För det kunde jag göra. Jag kunde möta gruppen. Så jag mötte gruppen och min kollega stod för innehållet. Och jag lärde mig ju 1000 gånger snabbare och bättre än om jag skulle suttit med näsan i en bok.
Ja, precis. Där ibland... En kompis som jag har skrivit om just det där med att ibland så får vi, så har vi idéer om att vi bestämmer oss för att saker måste ta, att säga, ja, om den här förändringen i företaget ska, den tar ett år.
Ja.
Och då har man ju satt det, då tar den, kommer det inte ta minst ett år.
Mm.
Alltså, det gäller ju allt.
Ja,
så här, det kommer ta mig med ett år att skriva den här boken.
Mm.
Ja, men okej. Okay.
Mm. Eller om du har ett coachingmöte så kan du säga så här, du, vi har bara 15 minuter, vad vill du ha med härifrån? Då talar man om, kom inte med några svåra grejer.
Nej, just det, precis. Med,
nej, för vi har bara 15 minuter.
Just det, just det. Det är sant. Och samtidigt som att det kan ju också vara på ett sätt bra. För att har man bara 15 minuter så är det ju kanske jobbigt att tråd liksom börja kasta sig in.
Eller? Ja, fast jag tycker att man behöver befrias ifrån vad man kan klara av på en viss tidsgräns.
Ja, exakt, exakt.
Mm.
Man kan vara bra. Ja, men precis, jag har det här. Ja, vi har en kvart, fast då kör vi.
Ja, precis.
Just det. Ja, den här boken, liksom, när den kom ut, hur... Du har ändå föreläst om modet bra, jobbat med modet bra tag, eller hur? Och så liksom, då, hur kom det till att du ville skriva den, liksom?
Jo, det kom till så här. Jag har ju hållit på jättemycket med utbildning.
Mm.
Men jag märker att Ska man jobba med ledarutveckling eller all utveckling så att det blir kompetens och inte bara kunskap, det vill säga att de här verktygen sätter sig i kroppen och du kan använda dem, då måste mod vara med som en parameter. Jag har gått på mängder av utbildningar, man får en tillfällig kick och sen kommer man tillbaka till jobbet och så är det business as usual. Man landar in i gamla spår. Därför att bryta de mönster som vi går i och göra avsteg från dem och göra avsteg från normer kräver mod. Det räcker inte med att någon ger dig en väldigt fin hammare. Du måste ha kraft och mod att orka lyfta den här. Och då, om du är ensam på ditt företag, så krävs det ännu mer. Är du ett gäng, då kan du skapa en ny flock inom den här flocken som företaget utgör, va? Och skapa nya normer där. Så att all förändring kräver mod. All utveckling kräver mod. Och därför så upptäckte jag att jag kan ju utbilda i feedback, kommunikation och alla såna här saker. Men om du inte vågar ge feedback, för klart att det är bra att du har verktygen. Men om du inte vågar utmana, säga att Victor, jag har ett par saker jag vill säga till dig. Skulle jag ge lite feedback? Och möta det som väcks i mig. Och möta din reaktion. Om jag inte vågar det, så spelar ju verktygen ingen roll. Du måste jobba med mod. Det är jätteviktigt att göra det. Så jag började inse, men herregud, jag vill fokusera på mod som ett ämne. Så jag gjorde en föreställning också om mod som jag körde på Teater Lederman och på Teater Perrault. Där jag berättade, jag kände så att jag vill berätta om mig själv, min egen resa som man. Jag vill spela gitarr och jag vill visa bilder från mina fjällresor. Hur ska jag få ihop det här? Och så gjorde jag det, men det blir också så att när du kör en föreställning och berättar om din resa, så är det som att säga, kolla, förut var jag galen och knäpp i huvudet, nu är jag frisk. Det här hände förut. Ja, nu har jag frisknat till. Men sen upptäckte jag det, men om jag berättar om mitt nuläge och de grejerna som är fortfarande lite så här vrickade, då blir det nerv i det här. Men det var så jäkla påfrestande. Så jag orkar bara göra det en gång.
Du gjorde den föreställningen?
Ja. Jag gjorde den föreställningar, jag har gjort en utbildning som handlar om mod kopplat till de sju dödssynderna. Det finns en massa kraft att hämta därifrån. Jag har föreläst om mod och alla, och jag har skrivit den här boken, alla som jag träffar inser och uppskattar det här ämnet och förstår hur otroligt viktigt det här är. Att det finns när har du stark självkänsla, är du prestigelös, så har du större möjligheter att gå utanför komfortzonen. Men det är också ett val, du kan träna det här. Och det kan alla göra utifrån där man står.
Just det. Precis, om vi följer på det. Hur gör man då? Om man sitter och lyssnar nu och bara känner så här, jag vill bli mer modig, Vad gör man?
Ja, jag finns tre ord. Tre ord. Köp min bok. Nej.
Ja, precis. Exakt. Jo, men det kan jag faktiskt verkligen rekommendera. Lyssna eller köp den. Den är utgiven också. Och för att den är... Dels så är det att du skriver väldigt fint, såklart. För att det är ju din vän, det skrivna ordet. Och det märker man. Väldigt fint språk. Och väldigt mycket tyngd och liksom... Det är otroligt, liksom på varje sida det är så mycket, man bara, åh, det här fyller man i, liksom det skriker under så här, det här är fantastiskt.
Vad häftigt. Men vad man kan göra, vi känner ju av ofta när det börjar bli obekvämt. Att våga vara er obekväma oftare. Känn efter, välj det obekväma före att bli bitter. För ofta när vi inte står upp för oss själva så blir vi bittra, vi blir arga, vi blir irriterade, vi blir frustrerade. Vi vet vad vi ska göra någonstans innerst inne. Vilka vi behöver ringa, vilka vi behöver säga, du, det här var inte okej. Vilka vi kanske vill bjuda ut, vad vi behöver säga till våra syskon, våra föräldrar, eller våra kompisar eller våra partners. Vi behöver träna på mer och vara nervösa. När du känner att du är nervös och rädd och obekväm, jättebra!
Ja.
Då är du på rätt väg. Stanna kvar där och säg till dig själv, det är okej, det är så här det ska kännas. Jag är utanför komfortzonen nu. Det kommer att gå bra. Vad jag ska säga, vad jag ska säga de här sakerna. Och nu gör jag det.
Ja.
Och sen var schysst mot dig själv när du har gjort det. Oavsett resultat.
Ja.
Det är inte resultatet som räknas, utan det är beteendet som räknas. Vad var det som hände nu? Vad gjorde jag? Vad gick bra? Vad skulle jag kunna göra bättre till nästa gång? Och så måste man skilja på det här med skam och skuld. Mm. När du begår ett misstag, vi behöver för att kunna vara modig, du vet inte utgången, du vet inte resultatet av ditt mod. Du får leva i osäkerhet. Bejaka osäkerheten, men om det går åt pipan så innebär det inte att det är något fel på dig. Du kan begå ett misstag, men du är inget misstag. Mm. Du kan göra ett fel, men du är inte fel. Ju fler misstag du begår, desto mer rätt är du på vägen mot att bli modigare. Och att känna att man har gjort ett fel eller ett misstag, det är skuld. Att man är ett fel, man är ett misstag, det är skam.
Skam.
Att skilja på det där lite grann, och det beskriver jag också i boken. Det är viktigt att ditt inre samtal som du har med dig själv handlar om att jag gjorde fel. Det blev inte bra. Jag gjorde ett misstag. Jag vet inte, det händer ibland att jag menar, man kanske missar ett möte eller någonting, eller man vaknar för sent någon dag och ska iväg någonstans och tänker, vad fan, jag vaknar alltid för sent. Det är alltid så jävla, jag gör alltid de här felen. Det är alltid de här grejerna. Men det är skam.
Mm.
Och alla som känner empati kan känna skam. Vi måste ändra det inre samtalet och prata mer om att skuld. Det här, det blev inte bra. Jag hann inte till det här mötet idag. Jag behöver ringa och säga att jag försov mig. Det handlar inte om att det är något fel på mig. Det här var ett misstag. Jag har inget misstag.
Exakt. Och det är okej. Jag kommer ihåg, jag gjorde Bolibompa under några år. Barnprogram.
Mm.
Och då var det ofta direkt sent då. Eller ibland i alla fall.
Mm.
Och då var det folk. Jaha, blir du inte nervös? Och då bestämde jag mig tidigt för att allt som sker är mänskligt.
Ja.
Och allt som kan ske är mänskliga misstag. Det är så här, ja, men om jag målar upp the worst case scenario, vad skulle det? Okej, jag snubblar, jag pruttar, jag glömmer precis bort vad jag ska säga. Det finns så, lite olika saker som skulle kunna hända. Jag svär är ju förskräckligt, det får man liksom inte göra. Men det skulle också kunna hända. Och alltså det är... Man kan ju så fort bara, oj, det där blir fel och jag är ledsen för det. Eller, och det hände faktiskt vid tillfället. Oj, nu hade jag tänkt att säga något smart här, men det har jag glömt bort. Så vi tittar på, vad ska vi titta på? Ja, nu tittar vi på Björnens magasin.
Ja, just det.
Alltså, så att, och det är okej. Och det är ju det som någonstans, det är det vi gillar när det krackelerar.
Mm.
Det här, lite som den här frågan när jag kände så, oj, ställde jag en dum fråga där förut. När du tystnade lite, då var jag lite nervös. Ja, så jag bara, okej, var det så dåligt formulerad den här frågan? Var det så här, i mig så blev det, medan du kan känna så här, okej, vadå, fattar inte jag vad han menar? Alltså, det kan ju ibland vara så, ofta så tänker vi bara på oss själva liksom utifrån, okej, men hur ska alla andra har ju facit på hur man ska vara, hur man ska vara.
Ja.
Medan man själv är en sån här som typ funderar, är rädd för att bli galen liksom i den här världen. Ja, det var bara lite...
Vi alla har ju väldigt goda uppfattningar om hur man ska vara och andra ska vara. Vi är snarare att peka finger åt andra. Vi är snarare liksom att fördöma andra eller kritisera andra och så vidare. Men jag försöker se det som att jag kommer aldrig bli perfekt.
Mm.
Perfektionismen sliter sönder oss.
Mm.
Däremot så betraktar jag mig själv som fullkomlig. Och med det ser jag, precis som du säger, mänsklig. Det finns en fullkomlighet i mig att jag kan bejaka mig själv med mina fel, med mina framsteg, med min kompetens, med den jag är, med mina intentioner, med den jag är och vill vara som människa, utan att gömma mig. Jag betraktar det som fullkomlighet, men inte perfektion. Perfektion handlar om att försöka anpassa sig och passa in för att andra ska gilla en. Det sliter sönder oss. Allt eftersom det digitaliserade samhället, vi går fortare och fortare, vi förväntas prestera mer på mindre tid och ska vara perfekta samtidigt. Det sliter sönder oss. Och då att kunna stå upp för att jag är mänsklig, som du säger, skulle många kanske känna, det är modigt att göra det. Och jag vet inte om det kanske är det för dig. För dig är det kanske bara, det är så jag måste vara. För dig är det innanför komfortzonen idag. Jag vet inte.
jag uppfattar inte frågan.
Jo, men jag tänker på att vara... att bejaka din mänsklighet med fel och brister, och det blev fel, jag råkade svära eller det.
Ja, precis.
Är du inte nervös, säger någon. Ja, jag kanske var nervös i det första programmet. Jag är inte längre.
Just det.
Beteendet är innanför din komfortzon idag. Exakt. Men inte då var du utanför.
Exakt.
Och när människor säger till dig, är du inte nervös, så skulle de vara nervösa. Om de satt där så skulle det handla om mord, men det är inte för dig längre.
Exakt, man laddar det. Man laddar det med olika... Och sen så handlar det om, och ibland så är det skönt att kunna vara nervös och kunna ladda det också, för att det betyder också att man bryr sig.
Ja.
På ett sätt. Mm. Alltså, om man bara river, om man gör en föreläsning som man inte alls är nervös för, det innebär på ett sätt så kanske man då är för säker.
Ja.
Eller så alltså man nästan blir blasé.
Ja.
Eller för trygg liksom. Mm. Jag vet inte, det finns ju någon liten där, jag brukar inte vara så nervös, men det är skönt ibland nu när jag med provfilmar eller så här, att kunna känna det där lilla bara, men därför det betyder att jag faktiskt vill ge mig själv en chans och ja.
Att du är närvarande.
Ja, att jag faktiskt istället för att bara dissociera eller liksom att vara distansera från känslan liksom, att sätta sig utanför det, istället gå in i det bara, okej, men så här är det nu liksom. Ja.
Nej, men närvarande är jätteviktigt att vara. Det måste man ju vara i alla sammanhang. Men jag menar att nervositeten, vi försöker ofta trycka bort obekväma känslor och då blir de större. Jag menar att släppa in dem i kroppen och vara närvarande till nervositeten, men också till publiken, de du möter. Men att se att du gör det som en del av att vara mänsklig.
Ja, precis. Ja, precis. Vi vill gärna uppleva andras sårbarhet moment eller ett stycke. Andras, men vi vill gärna se andras sårbarhet men inte uppleva den själva. Jag ska gå igenom mina. Jag tänker bara rent spontant det här med mansjourer.
Mm.
När du börjar med det, är du fortfarande liksom aktiv inom mansjouren någonting, eller?
Nej, man får skilja lite grann på mansjouren och mansjouren i Stockholms län, därför att på min tid när jag var involverad på slutet på 90-talet, då hade de väldigt olika profiler.
Mm.
Så mansjouren i Stockholms län var det jag jobbade för då, med den profilen de hade, och så jag är inte aktiv där längre, utan jag valde ju efter att ha varit aktiv där några år att det blev ju en av parametrarna att bara lyssna på människor utan att komma med råd. Alltså på mansjouren i Stockholms län handlar det om att det är volontärer utan utbildning som är ett stöd för män som ringer in eller som kommer dit och vill vara en samtalsgrupp. Och sen om bara det att du blir lyssnat på, så själen behöver inga lösningar, man behöver bara bli hörd. Va? Och att det i sig är väldigt stort, och då upplevde jag att genom att höra en annan människa så kunde jag skapa förändring utan att tillföra någonting annat än empati och lyhördhet. Och det fick ju mig att förstå, men jag vill fortsätta jobba med det här. Hur gör man det? Och då började jag läsa mental träning.
Mm.
Sen kom jag in på det här med att vilka jobb kan jag söka nu? Och då vände jag mig till Manpower. Därför de var det enda jag visst kände till.
Mm.
Som höll på med utveckling av människor. Därigenom fick jag tag i ett projekt och började jobba då med de från Ericsson som sades upp. Det här projektet som jag pratade om, Framtidsforum.
Just det. Ja, nu var jag på tråd. Jo, för jag tror att mansjouren, jag visste knappt att det fanns ens en gång.
Nej.
Det är väl kanske inte många som gör det. Alltså, det är väl inte många. Det finns ju mycket kvinnojourer.
Mm.
Men mansjourer, det var, jag har varit utsatt för ett brott.
Var du det?
Ja, jag blev det. Och då så sa hon, polisen sa så, ja, det finns ju, jag måste ju säga att det finns en typ, om för utsatta så har man rätt till någon sån här mans. Och hon bara, hon liksom skojar bort det lite. Eller hon bara, ja. Jag bara, jo, men just därför så var det så, jaha, men okej, berätta mer. Hon bara, ja, men det finns ju brottsutsatta, även män kan ju få hjälp då liksom, typ. Jag bara, hur går det till? Liksom. Ja, det finns. Men då fanns det tydligen, jag tror att det fanns en mansjour i Stockholm, och det var i Huddinge, tror jag. Så jag tackade nej till sist, men det säger en, alltså det, för det borde ju rimligtvis vara lika mycket män som kvinnor som blir utsatta för brott.
Ja, det är riktigt.
Eller hur?
Ja.
Och just oprovocerat våld, så är det ju mer, men det här är en annan diskussion, men då tänker jag så här, varför är inte det en större grej när då män bevisligen inte är lika bra på att prata om problem som kvinnor?
Det är en stor fråga, men en del av svaret handlar ju om att vi traditionellt sett så förväntar vi, liksom, vi män pratar ju inte om våra svagheter. Mm. Vi vet ju att vårat värde i samhällets ögon minskar.
Mm.
om vi visar oss svaga. Det vet de flesta män. Så man håller det här för sig själv.
Mm.
Man pratar inte om de här sakerna. Och det är därför som självmordsfrekvensen hos män är så pass hög. Den är ju upp till 70% av alla, 75% av alla självmord begås av män.
Ja,
kvinnor gör mer självmordsförsök, men män begår mer självmord.
Mm.
Det är samma statistik över hela världen.
Mm.
Jag tror att mellan 15 och 44 eller 18 och 44 så är den vanligaste dödsorsaken bland män.
Ja, precis.
Det är bara ett ställe i världen där självmordsstatistiken är högre bland kvinnor. Det är på kinesiska landsbygden. Där kvinnor då är oönskade. Man vill ha pojkar. Så att kvinnor är oönskade. Enligt den statistik som jag har läst då.
Okej. Okay.
Men sen är det också så att jag tror att vi gärna delar upp samhället i kvinnor som offer och män som förövare.
Ja, just det.
Där män är förövare, och jag fick ju också höra det när jag pratade, när jobbade på mansjouren, och du tar hand om de här jävla våldtäktsmännen.
Ja.
Och det är ju inte det handlar om, utan man tar hand om män som hamnar i vårdnadstvister, inte får träffa sina barn, går i självmordstankar, har blivit misshandlade av kvinnor och av män. Men jag vet att det fanns en rapport som kom ut från en kvinna på Sahlgrenska institutet, en professor i Göteborg, där hon hade undersökt våld i nära relationer, i heterosexuella relationer. I över 1000 par hade hon intervjuat, och där så beskrev mer män än kvinnor. 8% av kvinnorna ansåg sig ha blivit misshandlade av sina män, och 8-11% av männen ansåg sig ha blivit misshandlade av sina kvinnor. Och mäns våld mot kvinnor är mycket, mycket, mycket grövre, hårdare. Det handlar om knytnävsslag, strypgrepp. Medan kvinnors våld mot män är mera knuffar, kastade saker och örfilar.
Mm.
Sånt. Men den här rapporten, när den kom ut, hon blev ju helt nedhuggen i sociala medier och förrädare och alla såna här saker.
Mm.
Att jag tror inte, vi är inte där än att vi kan normalisera män som mjuka. Och jag tänker på det här nu efter MeToo, att det är många som börjar arbeta med en ny mansbild och en ny mansroll. Jag tycker det är fantastiskt häftigt med allt arbete som dras igång på olika sätt. Mansgrupper som startar.
Mm.
Jag själv har varit med i en mansgrupp i många år, där vi pratar om en massa olika saker som jag inte pratar om någon annanstans.
Ja, vad skönt. För jag tror att det där behövs. Jag tror att det finns något underliggande i att min teori är att män måste vara alfahannar på till vilket pris som helst. Liksom.
Mm.
Och det finns så här, det finns, en kvinna kan alltid vara en pojkflicka. Och det funkar bra. Ja, hon är lite tuff. Eller lite så här, okej, ja, lite så där man skojar om. Att, så hon kan konkurrera på mäns villkor.
Ja.
Men en man kan inte gärna vara en flickpojke. Eller flickman. Mm. Liksom. Det funkar inte lika bra. Utan... så att jag tror att det finns lite att göra där. Att vi vinner. Vi lever fortfarande i idén om att vi liksom vinner vår rätt att reproducera oss genom att vara alfahannar. Och hur det nu definieras, det är olika hur det definieras över tid. Men
en man som är hög status i en flock får para sig.
Mm, exakt. Ja,
på vårat språk så får man sex.
Ja.
Och är man för snäll och vänlig och för mycket kompis, då blir man kompis.
Ja.
Och jag upptäckte när jag var ute och dejtade jättemycket förut. Och så upptäckte jag att alla kvinnor som skrev i sina profiler, så ville de träffa en man som var mjuk, som var vänlig, som var tillmötesgående, som hade alla känslor hem och så vidare. Men de tände på en annan man.
Ja, precis. Ja,
man vill leva med en sån här fin man, och det är självklart att man tänder på en annan. Och jag tycker inte konstigt med det, utan vi grund och botten, det är skillnad mellan vad vi tänker oss att vi vill ha och vad vi någonstans instinktivt tänder på. Och det är olika saker, och vi män vet ju också om det.
Ja.
Att vill vi ha sex, vill vi belöna det med sex,
ja,
som är vår starkaste drivkraft.
Ja, visst.
Så beter vi oss på ett sånt sätt som vi är vana att bli belönade på.
Ja, visst.
Och hela det här arbetet med att skapa en ny mansroll, det är ett jättejobb där vi, både män och kvinnor, måste hjälpas åt.
Mm. Ja, för det blir ju lite konstigt när man å ena sidan skriver den här profil att man vill ha den snälla mysiga mannen gå hand i hand och sitta och prata, och sen så läser man 50 Shades of Grey.
Ja, just det.
Det blir olika, så det blir inte kongruent.
Nej.
Och då så tror jag att det kan bli förvirrande för en man att veta, ja, vem ska jag vara?
Exakt.
Vem vill du att det ska vara, ja, egentligen?
Exakt.
Mm. Så jag tror att vi står inför utmaningar.
Ja.
Det blev sitt spår från mansjouren.
Men det handlar om mod. Det handlar om mod det här. Att ska vi då våga vara någon annan och lita på att vi blir belönade för detta?
Mm.
Och det handlar ju också om kvinnor. Vi måste ju tillsammans förändra våra roller. Och det är ju det är enklare att falla tillbaka traditionella könsroller, där känner vi oss trygga. Men hela det här förändringsarbetet kommer ta en massa tid, och både män och kvinnor kommer springa på pumpen. Vi kommer känna att vi tar ett steg framåt och två tillbaka. Det kommer att dröja tid, tror jag. Det kanske går jättefort, det kanske tar längre tid. Jag tror att det är ett längre arbete, eftersom det är så mycket som finns nedärvt i oss. Om hur vi ska vara.
Just det. Ja, det där är intressant. Det är en diskussion faktiskt för sig. Mm. Men jag tror så här, och det är en diskussion som skulle vara modig att ta.
Ja,
kan man säga. Men jag vet inte om jag vågar.
Nej, men jag förstår det. Jag har prövat några gånger att diskutera på Facebook.
Mm.
Väl medveten om att oavsett hur man formulerar sig, så blir det alltid människor som misstolkar det. Och det är också intressant i sig vad det väcker. För det väcker rädsla i mig när jag blir kritiserad och anklagad.
Mm.
Det gör det. Och då försöker jag resonera sakligt och möta det här på olika sätt. Men jag försökte i samband med till exempel MeToo, där jag frågade i mitt eget flöde om är det okej att jag som man skriver MeToo? Och det var många kvinnor som sa, ja men absolut får jag göra det, självklart får jag det.
Mm.
Och många andra som skrev, du får absolut inte göra. Och det är typiskt att du som man ska komma in och förstöra allt det här och ungefär så. Där man då, de flesta ansåg då att det här är kvinnornas grej.
Mm.
Jag kan sympatisera med det, absolut. Det är jätteviktigt att så många kvinnor har kommit fram och berättat om det här som vissa håll tyst i liksom 40 år, 30-40 år. Men när är männens tur att göra detta?
Mm.
Och när får män berätta om, när får män berätta sina historier? När är det okej att vi gör det? Därför det finns så himla mycket män som har varit utsatta för så mycket olika saker. Både av män och av kvinnor. Men de historierna, jag tror att vi vågar inte berätta dem. Därför är vi beredda att få kritik. Vi är beredda att betrakta det som svaga.
Mm.
Så att det kräver mod att göra det. Men ett steg framåt, två tillbaka. Vi kommer dit.
Ja, vi kommer. Ja, det där är knivigt alltså.
Mm.
Det är det verkligen. Ja, jag får se vad det tar vägen.
Ja.
Ja, du. Vad ska vi säga då? Vad ska vi ta med oss? Mod. Vad är din utmaning för 2018 då liksom? Har du någonting på ditt modkonto eller något som du vill? Vad är nästa utmaning för dig, Joakim?
Jag har bestämt att jag har faktiskt första gången skrivit ner alla saker som jag har gjort under 2017.
Ja.
Jag har fått lätt att glömma saker som man genomför. Och tänker bara på det man inte har gjort.
Ja, just det.
Utan titta på vad jag faktiskt har genomfört. Vilka saker har jag klarat av? Jag har flyttat ut på landet. Jag har gett ut en bok. Jag har genomfört en massa föreläsningar. Jag har stått upp för mig själv en massa olika sammanhang och så vidare. Jag har skrivit ner alltihop under 2017. Jättebra saker som jag kan säga, det här har jag gjort. Och klappa mig själv på axeln verkligen för detta.
Mm.
Och sen under 2018 så dels så ska jag går ju själv en utbildning nu för att fördjupa mig själv inom mod, och jag ska ta delar av den utbildningen, ska försöka skapa den även i Sverige, öppna utbildningar som handlar om mod, att träna sårbarhet, att förstå hur du kan skapa tillit, känna tillit i dig själv, möta sårbarhet och att kunna sätta gränser för vad som är okej och inte okej, träna det på ett bra sätt och skapa sådana utbildningar. Det är min ambition för 2018. Att jag också ska bestämma mig för vad nästa bok ska handla om. Ska jag göra? Det är också ett mål för 2018. Och sen så vill jag också hitta forum för att kunna få ut mäns historier om mäns historier om hur de har, hur, alltså män som har blivit sexuellt ofredade av kvinnor. Att få ut deras historier vill jag också försöka göra på ett eller annat sätt. Jag vet att det är många, 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 både män och kvinnor som är på gång med sådana projekt. De ska jag vilja delta i på olika sätt. Inte för att peka finger åt kvinnor, utan för att lyfta fram mäns historier också.
Ja,
det är saker som jag har försatt mig att försöka göra under 2018.
Vad spännande.
Ja.
Då får jag tacka så jättemycket för ett fint samtal och... Och jag hänvisar till att lyssna eller läsa den här boken som jag tycker är väldigt intressant på många, många plan.
Mm.
Och berikade mig i alla fall.
Mm.
Och gör att jag vill bli mer modig.
Häftigt.
Förhoppningsvis kommer jag kunna bli det.
Får jag summera det här bara?
Ja.
Det här med mod, det har inte varit en lång utläggning.
Ja.
Träna mod på att våga vara obekväm. Träna på att vara nervös. När du känner dig nervös, rädd och osäker, då är du på rätt väg.
Mm.
Känn efter vad du vill göra och försök hitta vägar att göra det. Och var snäll mot dig själv när du har gjort det.
Mm.
Se till att ditt inre samtal handlar om tacksamhet och att du klappar dig själv på axeln för att du vågade. Belöna ditt beteende, inte nödvändigtvis resultatet.
Mm. Just det.
Mm. Mod går att träna.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.